Vi var ju, som Janne nämnde, här i Israel 2 veckor i sista hälften av december. Och bland annat så förmedlade vi en gåva från Parousia Mission till messianska, alltså jesustroende, judiska vänner. En husförsamlingsgrupp, bönegrupp i Judén, det man idag kallar Västbanken. Jag kommer att berätta en del, och det här blir väl en hel del profetisk uppdatering, som vi brukar säga. Också som jag kommer att ta upp. Jag kommer att nämna en del profetiskt, både som våra vänner fick där, bland annat. Först vill jag läsa från Jeremia 17 och från vers 5. Som överskrift har jag: se att mitt i allt kaos verkar himlens Gud. Se att mitt i allt kaos verkar himlens Gud. För det är mycket som är ganska kaotiskt i vår värld idag. Så säger Herren: förbannad är den man eller människa som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma eller när det goda kommer. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltheder där ingen vistas. Men välsignad är den man eller människa som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte när hetta kommer, alltså svårigheter och prövningar. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt när ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Och det var just det här, den här meningen, för den ringde inom mig under tiden vi var i Israel. Se, att se det Gud gör mitt i allt det som händer. Vi ska inte låta allt det här få tynga ner oss. Vi ska läsa Bibeln och vi ska se verkligheten som den är. Vi ska inte blunda, vi ska vara vakna och bedjande och följa med tiden. Men vi får inte missa detta, att Gud verkar i allt. Att Gud är med, och förtrösta på honom, som jag läste här. Jag brukar ju ofta citera de här verserna just när det gäller profetiska bildspråket om de som är grönskande och det gröna, både Uppenbarelseboken och andra profetier, och förklara genom de här verserna. Den som är grönskande, den som är grön, det är alltså den som förtröstar på Herren. Se vad Gud gör mitt i allt. Och jag menar inte, jag syftar inte på påhittade historier av så kallade karismatiker och falska profeter som hittar på alla möjliga lögner om helande och uppväckande av döda. Det är bara att förkasta. Men Gud verkar på riktigt. Det är det vi ska se. Ibland får vi be Gud: visa mig så jag förstår och ser vad du gör. Ibland är det fördolt för oss. Och ett exempel är profeten eller profetissan Hanna, den 84-åriga kvinnan i templet, som står om i Lukas 2. Och Simeon, mitt i vimlet där av människor som kom och gick, så är det 2 som väntade på Messias. De var vakna och bedjande, de väntade på Messias ankomst. Israels tröst, står det. Och Simeon led, båda leddes av den helige ande. Och det står tydligt och klart: Simeon led av den helige ande, får skynda till templet just den här dagen, en vanlig dag. För där är ett föräldrapar, Maria och Josef, som bär fram Jesus. Han var ungefär 1,5 månad gammal då. Skulle bäras fram enligt lagen i templet och välsignas och överlåtas åt fadern. Bland alla dessa människor är det 2 som ser vad Gud gör, vad som händer just den här dagen. Och det vittnar han om, Simeon. För det står att han hade fått ett löfte, en uppenbarelse genom en helig ande, att han skulle inte se döden förrän han hade sett honom, Herrens smorde, står det. Och det som man ibland kallar för Simeons lovsång här, där han utbrister, han uttrycker när han får se det här Jesusbarnet här. Det beskriver i bildligt talat, språkligt i bildligt, det är ju sådana här experter som kan då, ni vet, språken. Det beskriver en vakt eller en slav som har vakat på sin post hela natten. Nu har han sett morgonstjärnan Och då ber han sin herre att bli löst från sitt uppdrag och få gå till vila. Det är en väldigt profetisk bild av Simeons liv. Han väntade på Messias och han fick se barnet och fick förstå och veta att det här är frälsaren. Det här är Jesus. Till mina ögon har sett din frälsning, utbrister han. Frälsning på hebreiska är ju Yeshua eller Jesus på svenska. Vi lever i ändens tid, jag tror vi alla är övertygade om det. Och att vi ser fram emot Jesu återkomst tillbaka, Messias återkomst. Jag vill ta ett axplock bara av allt det som händer omkring oss i världen idag. Vi läser dagligen om Ebola som sprider sig i Afrika och nu proppar upp här och där. Det finns mycket oro över det här att det blir en världsepidemi. Pandemi heter det, va? Men så var det ju ett missionärspar som drabbade, eller ja, ett missionärspar och kvinnan Nancy Wrightball drabbades och fick Ebola. Det har vi också sett på världsnyheter. Här kan vi se vad Gud gör. Hennes vittnesbörd. Jag tittar aldrig, jag tror aldrig jag har sett på det här programmet Skavlan. Men i fredag såg jag det, för jag såg att de skulle vara med där, det här paret. Det var helt fantastiskt att se hur de strålade. När de berättade om detta, hennes tillfrisknande. Så de log hela tiden och tänkte, de ler hela tiden fast detta måste vara jättejobbigt. Men man förstår ju att de är så lyckliga över att hon är frisk. Och båda två är så lyckliga över att ha henne i livet. Och de är ju alltså evangeliska missionärer, troende. Men det hon säger, jag var inte rädd, sa hon när hon fick beskedet att hon hade Ebola. Det enda som fanns där var Guds frid. Och en annan intervju sa hon, jag blev överväldigades av Guds frid. Vilket vittnesbörd. Och det här blir en världsnyhet. Det här är Gud som talar. Ett vittnesbörd, ett enkelt egentligen vittnesbörd som går ut över hela världen. Vi läser mycket och hör mycket om förföljelse. En kristen präst, alltså ortodox präst i Nasaret i Israel, sa till FN på ett FN-forum som vi har lagt ut på nyheter på vår hemsida nyligen. Stoppa häxjakten på Israel. Det enda landet i Mellanöstern som kristna är trygga är Israel. Var 50 minut dödas en kristen i Mellanöstern på grund av sin tro. Mellanöstern idag lever under muslimsk förföljelse utan motstycke i modern tid. Ljus i öster, läste jag i veckan. De ryska separatisterna i östra Ukraina anser att evangeliska kristna är lierade med väst. Därför har man beslagtagit kyrkor, pastorer och ledare och hotats, tillfångatagits, torterats och även avrättats. I en pingkyrka i Slovansk kidnappade man två diakoner och två av pastorns vuxna söner. När ukrainska regeringsstyrkor befriade staden visade det sig att alla fyra hade skjutits till döds. Men så läser man detta. Trots oroligheterna i de östra delarna fortsätter man med stor iver att evangelisera i resten av Ukraina, där man upplever en stor öppenhet för andliga frågor. Stefan Attefall, som var samfundsminister, sa om den nya samfundsministern nyligen: skräckscenario om hon detaljstyr samfunden. Det kan handla om äktenskapssyn, ämbetsfrågan. Tycker du inte som riksdagsmajoriteten får du inte statligt bidrag, till exempel. Det blir detaljstyrning och dessutom ett ingrepp på religionsfriheten. Det är mycket som känns lite hotfullt och vi förstår att det kommer svåra tider. Svårare tider än som redan är. När vi var hos våra vänner där i Judeen, Västbanken, våra judiska, Jesus-troende vänner, så bad vi tillsammans och kvinnan där upplevde, när hon ber för Sverige så upplever hon att det kommer förföljelse i Sverige. Hon såg en tornado, det är ju andligt alltså. En tornado som hastigt kommer över vårt land. Och hon sa, jag upplever att många falska profeter kommer att resa sig upp. Och de här religiösa kommer att vända sig mot Guds sanna folk. Alltså Jesu efterföljare. Hon såg förföljelse, men hon sa, jag upplevde inte direkt att det var fysisk förföljelse, men typ att det kan bli böter eller till och med fängelse. om man då uttalar sig enligt Bibeln i sådana frågor som inte accepterade som politiskt korrekt i vår tid. Men det här kommer Gud att tillåta, för det kommer bli en åtskillnad. För att Guds folk, Jesus andra folk, bruden kommer att liksom bli tydlig och uppenbar vilka som verkligen tillhör Gud. Och hon upplevde också naturligtvis att Gud är med sitt folk. Han bevarar och han beskyddar i allt detta. Och det här stämmer också väl med det vi har tagit upp mycket, Anna och jag, om vindar, tornado, ja, vindar eller hästarna är ju samma sak i Bibeln. Profetiska bilderna, hästarna som drar fram. Och det står också i Jeremia 23:19. Se Herren stormvind, och det här ordet kan också, det betyder orkan eller kan också beskrivas som en tornado. Full av vrede bryter fram en virvlande storm, över det ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Vi läser om naturen, vad som händer, jordbävningar. En ny studie visar att det var dubbelt så många stora jordbävningar i det första kvartalet 2014 jämfört med genomsnittet sedan 1979. Jag tar inte med alla siffror här, men här visar man alltså, har man statistik på som bevisar att det successivt har ökat väldigt mycket. Precis som Bibeln förutsäger, som Jesus också förutsåg. Och det som händer i naturen med djuren. Jag blev faktiskt lite chockad. Jag tänkte, men detta är alltså BBC News 1 oktober. Som sa, populationen av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar har minskat med genomsnitt 52% på 40 år. Jag måste säga att jag blev lite chockad när jag läste detta. Populationer av sötvattensarter har drabbats av en ännu värre nedgång på 76%. Det här är också bibliska proportioner. Profetiskt. Profeten Hosea i Bibeln, kapitel 4, från vers 2. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodstod följer på blodstod. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen och till och med fiskarna i havet förgås. Där har vi ju förklaringen. Och fiskdöd, det kommer ju rapporter väldigt ofta. Vi vet att det är mycket politisk oro. Vi ser en global armé som börjar formas fram emot is. Och det är väl ingen som är emot det. Men vi vet också att det här kan vara början på det som kommer att bli den antikristliga armén, globala armén, så småningom. Sverige är ju också på ett sätt hotat. Vi läser om ryska attackplan som kränker svensk luftrum gång på gång. Och Rysslands utrikesminister säger nu att det är dags för Ryssland att uppgradera sina kärnvapen. Och vi vet vad som står om Gogs härnadståg. Alltså Ryssland och Gogs härnadståg i Hesekiel 38-39 Bibeln. Israel var under attack. Raketattacker i somras här från Gaza. Men mitt i allt det här verkar Gud. Och då vill jag läsa upp några exempel här. En raket sköts mot Tel Aviv och skulle ha landat antingen, man kan alltså se på 200 meters omkrets var de kommer att landa, antingen i ett affärscentra eller i Kiria i centrala Tel Aviv eller på en järnvägsstation. Israeliska soldater sköt den första, vad det nu heter på svenska, interceptor, det är ju det här Iron Dome de skjuter för att förstöra raketen som kommer mot Israel. Den missade. En andra missade. De har 4 sekunder kvar. Då kom en stark vind från öster som drev raketen i Medelhavet. Och den här killen, den här soldaten som ser detta, han står med och skjuter och missar och ser det här hända. Han var inte troende, men han ropar: det finns en Gud! Jag såg miraklet med egna ögon! Jag såg Guds hand kasta den i havet. En grupp israeliska soldater sprang in i ett hus i Gaza för att söka efter raketer. En kvinna från Gaza sprang emot dem med självmordsbälte på sig. En av soldaterna ropade ut bönen som är helig för judarna från 5 Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. När kvinnan hörde bönen stannade hon, slet av sig bältet och flydde i panik. Det visade att hon var judinna, hade gift sig med palestinier några år innan. Eller för några år sedan. Några ortodoxa judar sökte efter vete, speciellt vete, för att skörda för nästa års högtid, osyrade brödets högtid vid påsken eller Pesach. Och det skulle göras innan det judiska nyåret i september nu. Detta gjordes nära gränsen till Gaza. Och under raketattacker skördade de och lastade på lastbilar. 3 dagar senare klättrar 13 palestinska terrorister upp ur en tunnel i samma fält. Och fann att deras kamouflage mystiskt var borta, alltså hela fältet. Och tack vare detta så avslöjades de av israeliska styrkor. Ja, det är lite humor också när Gud är igång. Vi vet att alla profetier är knutna till Israel. Och jag vill gå till Zakaria 12. Zakaria är ju en fantastisk profetbok, men den är inte lätt att förstå. Och där finns ständigt att man behöver fördjupa sig och se, och det måste ju läsas, alla, ni vet, alla profetier med övriga böcker och så här. Men jag vill ta upp några saker här. Om vi också visa vad som händer alltså i Israel idag. Från Zakaria 12:1. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren. Han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Så jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också juda. Och juda är alltså Judén eller Västbanken. Som man kallar det. Också juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Och det här är alltså något som vi vet kommer att ske innan Jesu återkomst. Man vill göra Jerusalem till en internationell stad. Man vill ha en internationell armé. Och ni har säkert hört det här på nyheter. Det kommer lite nu och då. Och även då Västbanken och Judén där. Men Gud har en röst, vågar jag säga, i FN. Och det är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Varje tal han håller så får han stå inför hela världens ledare och påminna om Guds ord och Guds löften till Israel. Och det är starkt. Det senaste talet han hade, det var 29 september nu. Och då avslutar han detta med Jesaja 62:1. För Sions skull vill jag inte tiga. För Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro. Förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken. Och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Det finns faktiskt de som säger att han är messiansk troende, Jesus troende. Jag vågar inte säga att det är 100%. Men vi ska i vilket fall be för honom, tycker jag. Vi behöver inte sätta oss in i partipolitik i Israel. Det är inte våran sak. Men det här är uppenbart att här har Gud en röst i FN. Fortsätter i Zakaria 12 och vers 3. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. För var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Ordet här betyder att slås i bitar. Splittras, och det är vad som har hänt om man går tillbaka till historien. Och ser när man har gett sig på. Inte när Gud har dömt sitt folk. Det är en annan sak. När Gud tillåter, därför att Israel har avfallit och det har blivit värre och värre i gamla testamentet i tid och som vi läser om. Men när fiendefolk alltså har gett sig på Jerusalem, så har det lett till att deras egna länder har splittrats, har delats. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över judahus ska jag öppna mina ögon när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Jerusalem alltså är, kommer att vara och är ett olösligt politiskt problem för hela världen. Det var Zakaria fick profetera här. Hästarna, som jag sa innan, det är vindar. Står tydligt och klart krafter eller andekrafter. Och vi brukar ta fram den här tolkningen med 4 olika ismer som det handlar om. Ryttare är ju förstås ledare då. Då ska Judas stamförsta säga i sina hjärtan, Juda ledare: Jerusalems invånare är vår styrka genom Herren Sebaot som är deras Gud. Här ser man alltså på de bland folken som förtröstar på Herren, som litar på Gud. Och vi förstår i sammanhanget att det här är judar som tror på Yeshua, på Jesus som Messias. På den dagen ska jag låta Judas stamförsta bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärmar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona på sin plats där det nu ligger. Herren ska frälsa Juda hyddor först, för att inte härligheten hos Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda härlighet. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste, den som snubblar, den som vacklar, den som faller bland dem, vara som David. Och Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför dem. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen. De ska gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Om man går tillbaka och läser om den här händelsen, så var det när Josia, kung i Juda. Det var väckelse i landet, kan man säga. Han gjorde otroligt mycket. Han förstörde och rev ner, rensade ut alla avgudar i landet. Och han upprättade förbundet mellan folket och Gud, Herren. Man börjar fira påskhögtiden igen, man börjar vända sig till Herren, och det var en väldig omvändelse och väckelse. Han gjorde väldigt mycket gott. Men han av misstag, eller kan man säga, nästan dog i onödan, för han gick emot, la sig i ett krig och misstog sig där. Det var Gud som stod bakom det här. Det var ju under lagens tid och gamla förbundets tid. Och han gick emot den här armén och blev dödad. Men det ledde till att man hade sorgedagar varje år i landet och sörjde kung Josia. Jag jämförs då med det. Landet ska sörja var släkt för sig, Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig. Nattans hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Levihus och släkt och så vidare, Simei släkt. Och alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig. Var den här uppräkningen? Det vet jag inte egentligen vad det betyder. Det enda jag har sett när jag läser det här, det är att det är faktiskt både kung, profet och präst, kan man ju se. David var kung, Natan var profet och Levi och Simei, det var präster. Kanske har det att göra med, om man jämför vad som står i kapitel 11 i Sakarja. Där beskrivs ju Jesus, när han, det här med 30 silverpengar. Det förebildar det när Jesus blir dödad, den gode herden blir slagen. Och han, det står där i vers 8 att han förgjorde de tre herdarna. Och jag skulle tro, jag har faktiskt letat i kommentarer, inte hittat någonting på det här. Men det kan ha med detta att göra. Det var ju ledarna på den tiden i Israel som hade avfallit så. Och som istället för att ta emot Messias utlämnade honom till hedningarna att dödas. I så fall innebär det här att det verkligen så bokstavligt blir en upprättelse av allt det som helt bara föll samman när man förkastade Jesus och dödade honom. En upprättelse i detta. Kanske finns det också mer i det här. Men det här, allt det här visar ju på väckelsen i Israel. Kapitel 13, vers 1. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen ska det ske, säger Herren Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer ska komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. vad är den orena anden? Ja, vi läser om i Gamla testamentet det som den vanligaste beskrivningen är Baal. Baal och Astarte, moder och sonkulten. Baalernas namn. Baal kan jämföras med våra tiders bland annat framgångsteologi. Allt handlar om pengar och riker och materialism. Att få det bättre, att bli rikare och allt det här. Men jag tror att, att den orena anden helt enkelt är antikrist ande. Som beskrivs i 1 Johannes 4 där Johannes i sitt brev uppmanar att pröva andarna. För alla andar som är utsända är inte från Gud. Pröva andarna. Och det handlar om hur vi bekänner Jesus. Han är väldigt noga där Johannes och beskriver att vi bekänner att Jesus är Kristus. Av evighet. Han är. Och han kom i köttet. Han kom som människa. Som Janne tog upp här innan. Sann Gud och sann människa. Antikrist ande upphöjer ju människan. Antingen till att bli gudar. Eller också drar man ner Jesus att bara bli människa. Allt för att jämställa oss med Jesus. Så skulle jag vilja sammanfatta enkelt. Och vi läser i Daniel 9, Daniel 11. Jag vet att det finns olika tolkningar på Daniel 9 och 27. Det här med antikrist. Att han förstärker förbundet med Israel. Men sen sviker han mitt i veckan. Oavsett om det inte skulle peka på antikrist. Man kan tolka det olika. Så finns det andra sammanhang som visar att man kommer att för en tid, en kort tid, acceptera antikrist i Israel. Men antikrist kommer att svika. Det står i kapitel 11 också om det här. Från vers 15 om en oförståndig herde. Jag ska låta en herde uppstå i landet, säger Herren då. En som inte sköter om de får som håller på att gå under. Inte uppsöker de förlorade. Inte helar de sårade. Inte sörjer för de friska. Men äter köttet av de feta och river sönder deras klövar. En ovärdig, en värdelös herde. Det här pekar alltså på antikrist. Men Jesus sa ju också i Johannes 5:43. Jag har kommit i min faders namn. Och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon i sitt eget namn, honom tar ni emot, eller honom kommer ni att ta emot. Hur ska ni kunna tro ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Så sa Jesus där. Det här är ju också ett kännemärke på en falsk profet, eller det här en antikrist, att han kommer i sitt eget namn. Han upphöjer sig själv, han vill själv ha ära och ger andra ära. Precis som Jesus sa här. Man upphöjer det kötsliga. Man upphöjer och smickrar. Det kötsliga, det själiska. Allt det. Det är det som en antikrist sysslar med. Och det står i Daniel 11 att den är, som beskrivs då. Det är den orena anden som lockar till avfall. Vi kan räkna med att antikrist kommer att vara en diplomat som löser problem. Som är freds. Som kommer fredslösningar som det ser ut och kanske även ekonomiskt. Och det var väl så vid andra världskriget att det var mycket den ekonomiska situationen som gjorde att man kanske att man tog emot eller upphöjde Hitler och följde honom. Desperationen kan leda till att man följer vem som helst. Det vi läste här i Zakaria, det som beskrivs. Och jag vill tillägga det när man läser Zakaria, det är skrivet. Ungefär som uppenbarelseboken. Det är inte åtföljt så här att man läser bara rakt igenom. Utan det liksom går tillbaka och så belyser det från olika vinklar. Och så går det tillbaka och så belyser det från en annan vinkel. Det är ofta så i det profetiska ordet. Men det vi kan se det är ju att det beskriver väckelsen. Israel bland det judiska folket. En förkrosselse. Tårar, omvändelse. Man gråter. Man ropar. När man inser det är Jesus som är vår Messias. Och vi behöver inte ta bort någon skuld för vi är alla skyldiga. Alla som förkastar Jesus gör sig samma skyldighet att man orsakade hans död. Och vi är alla syndare. Men för judarna här, han kom till sitt eget stål och hans egna tog inte emot honom. Men här sker en omvändelse och en förkrosselse. Jag får hoppa lite här i mitt utkast. Så jag får ta upp en del kanske mer här också i Borås. Men jag vill berätta något om vad som händer i Judén, i Juda. Precis som det står här i ordet. För vi läste här att Herren ska frälsa Juda hyddor först. Kan det betyda att det är där som det verkligen börjar? Det pågår ju i Israel. Det finns messianska församlingar över hela landet idag. Det är stor andlig kamp.
Är du i Zakaria nu, där med Juda hyddor?
Ja, precis. Det var i kapitel, som vi ser, 12 och vers 7. Hydda kan stå som en beskrivning i förhållande till hus, men hydda kan stå för de svaga, de utsatta, de försvarslösa. Det kan man verkligen säga att de är utsatta på Västbanken idag, judarna där. Och vi läste också att det ska finnas då för dem en öppen källa. Källan är öppen, men deras ögon behöver öppnas. Och det som händer idag, ja, det var det jag skulle säga också. Det är en andlig kamp. Jag vill ge ett exempel. En grupp ortodoxa judar arbetar systematiskt för att locka till sig messianska judar för att, som de säger, avprogrammera dem på att tro att Jesus är Messias. Det är en väldigt andlig kamp i Israel. Men det är många i Judeen, eller Västbanken som man kallar det för, som tar emot Jesus idag. Och när vi kommer till våra vänner och de berättar, och jag frågar, men hur? Ja, många är när de läser i skrifterna. De ser, de får upp sina ögon för att Jesus, det är Jesus som är Messias. Men många möter Jesus i drömmen. Många har blivit frälsta på grund av drömmar. Och det är likadant, ni vet, i muslimska länder. Det här är vad Gud gör, som inte vi ser, om vi inte får höra om det naturligtvis. Gud verkar mitt i allt det här. Många är frälsta där. Många är jesustroende hemligt. Där bor messianska judar. Där borta bor messianska judar. Ett exempel. Mamman här av våra vänner, de har en son som heter Jesus. Det är samma sak på hebreiska, samma namn. Och så kommer hon till förskolan. Möter en annan mamma som också har en pojk som heter Jeshua då. Det är Jesus på hebreiska. Och den här andra mamman frågar då våran vän: hur kommer det sig att du kallar din son Jeshua? Vi tyckte det var ett fint namn, sa hon lite så här. Han fick heta Jeshua. Ja, jag kallar min son Jeshua för jag tror på Jesus, säger den andra kvinnan. Det här är vad som händer idag. Precis som det profetiska ordet säger. Det är så spännande. Gud talar också. Jag vill berätta ett exempel. En ung judisk pojke som han har haft ett par drömmar. Jag berättar den ena drömmen. Han känner till Jesus, Jeshua. Han har inte än gett sitt liv till honom. Han tror på skriften. Han tror på Gud. Han ber till Gud. Men så drömde han en natt. Han såg ett berg som dundrade. Och det rök från berget. Eld gick ut från berget. Nedanför berget stod det många människor. Massor med människor. De levde i synd. Och han sträckte ut sina händer för att erbjuda hjälp. Och många tog hans händer. Men de som inte tog hans händer, de sjönk ner. Och gick under. Och i drömmen såg den här pojken också bland molnen Messias. Och han såg hans ansikte. Och han sa, ja, han kunde inte ens beskriva i ord. Det var så vackert. Och det strålade i ett otroligt ljus. Förstår ni bilden? Förstår ni synen? Drömmen? Här är det judiska folket som kallas lagens folk. Som lever fortfarande. I den bemärkelsen med lagen. Det här han såg var ju som Sina i berg. Där lagen förmedlades. Den här pojken, han ser Messias. Han kommer självklart att ta emot Jesus. Han kommer få erbjuda människor evangeliet. Komma in i det nya förbundet. Och många kommer att ta emot. De som inte tar emot går förlorade. Och så här talar Gud idag till människor. Det här är lite axplock om vad som händer i Israel. Och det händer säkert mycket mer. Jag avslutar så. Se vad Gud gör. Se vad Gud gör. Den som inte följer det profetiska, den som inte välsignar Israel, kommer inte att se det här. Kommer inte att se eller få se det goda som Gud gör. Men de som förtröstar på Herren kommer att få se och kan se vad Gud gör idag. Amen.